There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Är du en strukturerad person?
Jag kan vara det, men jag är inte så strukturerad när jag skriver.
Berätta.
Nej, men alltså jag är ganska strukturerad i min tillvaro. Jag har en kalender, jag vet ungefär vad som jag ska göra på förmiddagen och vad jag ska göra på eftermiddagen. Jag skriver ner vad jag ska göra. Men när jag skriver så går jag ganska mycket på intuition. Många, det är nästan lättare att förklara motsatsen. Många spänningsförfattare skriver väldigt, gör väldigt långa planeringar, kapitelplaneringar och synopsisar och så här, bestämmer vad boken ska handla om väldigt noggrant. För att de vet att de måste få ihop det på slutet. Jag fixar inte riktigt det. Jag blir ganska uttråkad av det. Jag måste liksom in i texten och in i karaktärerna och jobba mig in. Så att ofta blir mitt skrivande ganska ostrukturerat. Jag bara skriver på och känner lite vart det tar mig. Sen kanske ta en paus några dagar, planera lite, sen tillbaka in. Det är inte ett så planerat sätt att skriva. Det är ganska, ni vet, den här romantiserade bilden av att författaren, det ska komma från hjärtat direkt ut i fingrarna liksom, på något sätt. Det är faktiskt lite så.
Ja, för din del.
Ja, det måste vara lite så, för annars tycker jag inte jag det är kul. Jag får inget driv annars riktigt.
Känner du andra författare som gör så? Som du ser upp till och har...
Det finns några som gör så. Jag tror så här, Kerstin Ekman har berättat i någon intervju att hon gör så. Ofta är det kanske lite mer skönlitterära författare som gör så. Grejen med så här deckarförfattare är ju att det är alltid väldigt intrigbaserad berättelse. Så du vet, vem är mördaren? Så här. Och då måste man liksom bygga och planera ett spår väldigt noggrant. För att om du ger en liten ledtråd här, och då måste ju den följas upp där borta. Och om du ger ett litet snedspår här, då måste det visa sig där. Så de gör ofta väldigt välplanerade berättelser. Men jag är inte så fäst vid vem är mördaren. Det är inte så viktigt i mina böcker. Utan det viktigaste i mina böcker är så här, vad händer med människorna? Så här, vad händer med karaktärerna? Och då...
So not Agatha Christie, exactly.
Så jag är raka motsatsen till Agatha Christie, kan man säga.
Okay.
Mm. En fundering. Det är aldrig så att man tänker ut hur ska det här sluta? Att man börjar där och sen hur allting leder upp fram till det.
Ja, lite. Jag gör inte det riktigt. Men jag har ju ofta en vag uppfattning om hur det ska sluta.
Ja.
Men vissa skriver så. De har ett slut först och så jobbar de sig bakåt. Alltså min historia växer fram medan jag skriver. On the go liksom. Väldigt mycket. Så jag vet ju någon gång när jag kanske har skrivit 60%. Ja, då brukar jag ungefär veta hur det ska sluta. För då har jag kommit så långt in i min berättelse. Liksom, att jag börjar känna vart den är på väg.
And how faithful do you try to be when it comes to reflecting reality? The, you know, because of course there is dramatization and so on, but
Alltså jag skulle säga att jag är ganska autentisk. Jag vill nog påstå att jag är den mest autentiska i hela världen faktiskt. Nej, men om jag skämtar, då ser det så att jag tror inte det finns egentligen någon annan svensk författare, tveksamt om det finns någon författare i världen som till exempel har träffat så många kriminella som jag har gjort på riktigt. Och det betyder att jag skriver och kan inte riktigt slita mig från den verklighet jag har upplevt. Jag vill vara där och ligga väldigt nära. Sen med det sagt så är det ändå, herregud, det är fiction. Ibland måste man skruva på grejer. Right. Ibland måste man så här överdriva för att det ska bli lite mer spännande. Men jag måste säga att nästan oftast i motsatsen det sanna, nämligen att jag stöter på berättelser i verkligheten som bara är så här,
there are too much.
Really? Det här skulle inte jag ens kunna skriva. Ingen skulle tro på det liksom.
Hur kommer du i kontakt med...
Förut var det via jobbet som advokat. Och nu är det mycket via förundersökningar och sånt jag jobbar. Vi har ju träffats i TV5, efter TV4, ett program som heter Efter 5. Jag är deras rättsexpert, så att varje vecka grottar jag in mig i något nytt fall. Och sitter och läser förundersökningar, domarna och sådär. Och det är ofta ganska makalösa grejer i verkligheten.
Var kommer intresset för det här ifrån?
Menar du för så här brott och straff, ja, och liksom kriminalitet och sådana grejer? Eller menar du så här,
men också bara, människorna,
ja, människor,
kriminella.
Det vet jag inte riktigt. Alltså, man har ju alltid storyn om sig själv. Liksom, så här. Man skapar en så här berättelse. Det här är jag och jag är så här på grund av det här och det här. Det är ju naturligtvis bullshit. För att ingen människa kan riktigt veta varför man är som man är. Det är så många faktorer som har påverkat den människan. Yep. Men man vill gärna förenkla. Man vill gärna ha sin hisspitch varför man är som man är. Och min hisspitch är liksom att jag växte upp med en mamma som var socialarbetare. En pappa som var journalist. Och jag tror runt matbordet när jag växte upp, så speciellt mamma så här, pratade väldigt mycket om så här, människor i utanförskap, människor ute i marginalen som kanske inte levde som alla andra. Mycket så här, moraliska frågor och sånt liksom. Så att det är min berättelse om varför jag är som jag är. Sanningen är ju den sen att jag råkar halka in på det här, att jag är väldigt... Jag är lite exhibitionist, jag gillar att stå inför folk och snacka och så här, och det, då passar ju jobbet som försvarsadvokat väldigt bra, för då står man inför rätten. Så att liksom, det finns nog många faktorer som har lett in mig på den här vägen. Och när jag väl satt i rättssalen och mötte alla de här berättelserna, alla de här personerna, då minns jag ganska tydligt hur jag fick så här, wow, shit, det här är också Sverige. Det här har aldrig någon skildrat i litteratur och egentligen inte i film heller då. Och dessutom är det jävligt hemskt. Så att jag började liksom skriva för att gå i lite självterapi.
Var det då Snabba Cash kom?
Det var då jag skrev min första bok, ja.
Hur mottogs den i Sverige?
Det dröjde ju ett tag. Först så gick jag till olika förläggare. Jag skickade den till 4 förlag. Och... det var lite kul på den tiden, för att det var så här, på den tiden ville förlagen ha allting utskrivet. Mm. Du skulle skicka så 400 sidor i papper. Jag hade ingen skrivare hemma. Och jag ville inte använda advokatbyråns skrivare för att printa så här 1000 sidor. Det kändes lite, ni vet, så här oärligt liksom så här. Mm. Så min urvalsprocess kring vilka förlag jag valde att skicka till, det var de förlag som var så pass moderna att de godkände något som heter e-mail. Att man mailade liksom.
Vilket år är det här?
Det här är 2005, så det är inte så jävla länge sedan. Men det är ändå så, det är klart det fanns e-mail, herregud. Mm. Men det var ändå, det vanliga var att man kom i en bunt papper. Liksom så här. Jag bara, shit, jag kan inte få fram de här papperna, jag vill e-maila. Vilka förlag går med på det? 4 förlag gick med på det, jag mailade.
Jag måste bara bryta in. Du vill inte använda advokatbyråns skrivare? Mm.
Det här har jag erfarenhet också av.
Är du rädd att Skatteverket skulle komma på dig vid en revision?
Att, nej, snarare att advokatbyrån skulle undra, vad fan står du här och printar hela nätterna 1000 sidor, vad är det du gör? Det är privat liksom.
Skulle de verkligen ha problem? Vad är kostnaden? 150 spänn för
nej,
de där?
Nej, jag vet inte.
Men i praktiken så är det ju också, när vi jobbar med förundersökningar, så advokaterna vill alltid ha att vi printar ut allting. Ja, vi kommer till bunden.
Det blir dyrt.
Fredagar så åker man runt och bara delar ut fuppar till alla.
Det var ju att man ville ha polisens utskrifter, för det blev för mycket print liksom. Man kan inte bedriva en jävla printverksamhet liksom.
Och jag kan inte bedriva någon utredning heller när jag håller på att vara ambulerande och dela ut fuppar hit och
jo,
dit.
Jo, det måste du göra. Vi vill att ni ska komma förbi. Vi vill också se vilken polis det är som håller i det, tittar i ögonen och liksom har lite koll så här. Nej, men skämt åsido, Chang, så var jag ju då på en väldigt stor byrå som heter Mannheim Swartling, som är Sveriges största byrå som omsätter över 1 miljard. Så det är klart att
några
hundra kronor hade
de klarat av. Manus.
Men jag är en så pass ärlig person, va, att jag vill inte göra det. Och sen är det så här att... när jag hade kommit ut med Snabba Cash, då blev jag uppkallad. Då ville jag berätta det för dem. För det är Mannheimer Swartling, det är inte vilken byrå som helst.
Nej.
Alltså, det är Mannheimer fucking Swartling. Det är den finaste, bästa, most premium byrån i hela Sverige. Så jag går upp till ansvarig delägare där som heter Jan och säger så här, jag har fått ett manus antaget på ett förlag. Är det okej att jag ger ut en bok? Då sa han, det är okej på tre villkor, sa han. Ett, den får inte handla om byrån. Jag bara, okej, det gör den inte. Två, den får inte vara kontroversiell. Jag bara, nej, det handlar om gangsters och så här, men den är inte i grund och botten. Det är inget kontroversiellt politiskt. Så här. Okej, sa han. Och tre, sa han, alla pengar du tjänar ska gå till byrån.
What?
Va?
Men det sista var ett skämt.
Men det är ändå intressant att säga, det får inte vara något kontroversiellt. Det ska väl de skita i?
Nej, men är du på Mannheimer Swartling? Det beror på vem du vill vara. Men vill du vara på en sån prestigefylld byrå som har de absolut största bolagen i Sverige som kunder, de absolut mest förmögna människorna, den absolut mest högsta stratosfären av industri.
Men blir det inte blir det så tråkiga människor som
jag
springer med kaffe?
Jag slutade ju där sen då, ganska i samband egentligen.
Ja, för det enda jag ser framför mig är sådana karriärsmänniskor som springer med kaffekoppen i korridoren, och det enda de bryr sig om det är vad andra tycker och tänker om dem. Men
jag menar, ja och nej, men ja, det är superkarriärmänniskor. Det är superstreber. Alltså det är... har ni sett, jag menar, vad ska man prata om? Det finns ju tv-serier som handlar om sånt här liksom,
Suits
Billions. Billions. Eller den här nya The Industry, när de jobbar nere på marken på så investmentbanker och så.
De verkar väldigt lyckliga alla de.
Ja, men vet du vad? På ett sätt, man skrattar åt dem, och de är många där är säkert inte lyckliga. Men samtidigt så här, om du är high achiever, då vill du väl nå högst.
Men varför drar du inte igång en egen byrå då istället?
Ja, det gjorde jag ju sen.
Men jag tänker rent allmänt att har man jätteambitioner, då vill man...
Nej, men ska du ha stora börsbolag som klienter, du kan inte sitta som en ensam lirare med två anställda. Det funkar liksom inte. Det är serious business det här. Det är liksom inte lalla, lalla hit och lalla dit. Det här är det verkliga grejer vi pratar om. Alltså. Du sätter bolag på börsen och du vet, det är det är inte en miljard, det är 10 miljarder transaktionsvärde. Det är stora grejer liksom. Det är inget man... ratta lite själv.
Ja, har du hjälpt till att sätta bolag på börsen?
Självklart, självklart.
Så det är där jag ringer sen om jag vill börsnotera mig.
Jag jobbar bara med kriminella, vet du.
Så ja, jag ringer till då. Ja.
Men för att komma tillbaka till din fråga till här så kom den ut då i alla fall. Ett av de här förlagen godtog boken då,
vilket förlag var det?
Wahlström och Wistrand heter det. Gav ut dem, vi trycker liksom 3000 ex i liksom standard utgåvan på den tiden av en bok inbunden så här. Jag bara, wow, så 3000 ex här. Den kommer ut, det blir ingenting, inga recensioner, ingenting, inga tidningar. Mm-hmm. Jag bara, fan, men ni måste göra PR så här.
Är det här Snabba Cash?
Ja, det här är Snabba Cash. Mm-hmm. Det här är 2006 när den kommer ut. De bara, okej, vi gör en PR-grej. Så de tog en kille som satt på Sergels torg i en fåtölj. De ställde en fåtölj på Sergels torg. Så hade de en snubbe med högtalare som satt och läste boken. Det var rätt kul. Så mitt på Sergels torg sitter en snubbe och ingen fattar vad han håller på med. Mm. Och så står det en skylt, så här, ny bok, Snabba Cash. Liksom så här.
Genialiskt.
Det var det, men det gav inte så mycket heller. Sen börjar det hända grejer. Två grejer händer. Så här. Det ena är ett Stig Larsson. Mm. Alltså inte den döde Stig Larsson. Aha. Författaren Stig Larsson. Den andra författaren Stig Larsson.
Vänta, alltså, den döda eller vilka
då? Nej, inte den döda.
Nej, men han var väl också författare?
Ja, exakt.
Vad gör den levande Stig Larsson?
Levande Stig Larsson som ju också är författare och som är lite mer skönlitterär författare. Jag kommer inte på någon bok han har skrivit bara för det. Men,
ni vet, det finns en levande person.
Han är gammal Stig. Nu i alla fall. Han heter Stig med I. Han som dog heter ju Stig med IE. Stieg Larsson. Mm. Så det är så man skiljer dem åt.
Okay.
Han skriver en grej på Expressen Kultur. På deras kulturkrönika eller kultursida där. Där han bara mega hyllar den här nya boken Snabba Cash och bara, den är extremt autentisk, den säger något om Sverige, bla 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 bla. Och det är en grej som händer. Och lite andra sådana saker. Recensioner börjar komma in. Och då börjar det ticka iväg. Och det var då det började liksom.
Jag kommer ihåg när jag läste den att det var verkligen så här, är det här Sverige?
Mm.
Fast ändå att man, ja det här är Sverige. För att man kände igen en del. Och så hade du liksom en svensk spin på det. Alltså det kändes inte, du vet, det var så lokalt så att man kunde dras med. Och sen blev det ju en film.
Mm.
Var du med i det projektet? Alltså, fick du bestämma att Joel Kinnaman skulle vara med?
Ja, eller bestämma. Men de visar ju upp olika personer som har castat för rollen. Och så får jag vara med och godkänna. Men jag var inte... Jag var inte producent, jag var inte involverad i liksom castingen. Så, men ja, jag fick vara med och jag var del i den processen.
Om vi stannar vid Snabba Cash bara. Mm. Snabba Cash 2006 och Snabba Cash 2020-2021 som går på Netflix. Mm. Vad är skillnaden och likheterna?
Mm. Nej, men man kan ju fråga sig varför de egentligen, den här som kom på Netflix nu heter Snabba Cash. För det är inga karaktärer från filmerna eller böckerna med. Utan från början var det tänkt att vara det. Men sen scrappade vi det. Så att det, den stora skillnaden, det är egentligen kan man säga att de har ingenting med varandra att göra. Mer än namnet. Men det finns ju en stor likhet och det är lite det du var inne på. Det är Stockholm som skildras. Det är Sverige som skildras. Det är det höga och det låga. Det är gängkriminella och det är de här uppe, de rika och förmögna överklassen eller startupbolagen och bla 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 liksom. Så det är tematiken, DNA-t, arvsanlaget, sättet att berätta om Stockholm och Sverige, det är vad de har gemensamt.
Fick du vara med i den processen, castingen?
Ungefär samma som i filmerna liksom. Men jag, uppriktigt sagt, brukar inte jag lägga mig i castingen särskilt mycket, utan det låter jag de som kan.
För den där vdn i serien, den var inte jätteautentisk.
Menar du han den här han Thomas Storm, han menar, som spelas av Olle Sarri?
Ja.
Ja, nej, han är lite over the top. Liksom,
lite grann.
Det kan man milt uttrycka.
Samtidigt som, jag vet inte...
Men det kanske var med flit. Det kanske var ett artistiskt drag.
Han är lite over the top kanske. On the other hand, om jag ska vara helt ärlig. Ni vet ju hur många av de här internetvisionärerna är. Jag menar, har ni sett filmen om WeWorks till exempel? Mm. Eller tv-serien? Jag menar, det finns en hel del där ute.
De är sådana.
Men som
de
är åt det hållet. Även svenska. Som liksom bygger på att de är visionärer, de är nästan mini-Jesus liksom. Så det är inte helt ovanligt, om man ska vara helt ärlig, så är det inte helt oautentiskt faktiskt.
I och för sig, vad heter han? Von Holstein.
Till exempel.
Han är ju en sån.
Till exempel.
Fast han har aldrig byggt något som har faktiskt värde.
Nej, nej, precis. Men, du är på punkten där, att även i Sverige existerar den där typen
du har
entreprenöriella
rätt.
Visionärer som blir larger than life-killar liksom.
Ja.
So how do you feel things have changed in the criminal life in Sweden like during the past 15-20 years?
Jag tror nästan alla i Sverige nu vet, för det skrivs ju så otroligt mycket om det i tidningarna, och det har ju varit i valet här var ju det den stora frågan, en av de tre stora frågorna med liksom kriminaliteten och lag och rätt. Så att ja, det har blivit brutalare. När jag skrev Snabba Cash kom jag ihåg att jag månad om att inte ha så mycket skjutvapen med i boken till exempel. Nu vet ju alla att det skulle vara otrovärdigt att inte ha jättemycket skjutvapen med. På den tiden sköt man inte för att döda. Det är väldigt, väldigt ovanligt med mord relaterade till organiserad brottslighet. Det fanns. Jag menar, Joxo sköts. Och det fanns en del mord så. Men det var jätteovanligt. Och i så fall var det en lång build-up i åratal innan det liksom inträffar. Det var äldre personer, det var mer organiserat, det var lite andra etniciteter, folk som kanske kom till Sverige snarare på 70-80-talet mer som var involverade. Det var inte lika många. Det
fanns en tydlig struktur.
Det fanns lite tydligare struktur, ja. I vissa delar i alla fall, i så här, serbiska maffian, juggemaffian som det kallades och sådär till exempel, och även vissa av de andra. Det var ju mer också färger, om du förstår vad jag menar, alltså att man hade färgvästar med färger, man hade, det var Bandidos, det var HA, det var Original Gangsters, det var
Brödraskapet.
Ja, det var lite Brödraskapet. Man var ganska öppen med, jag tillhör den här. Nu är det mycket mer fragmenterat.
So what's your analysis of this?
Det är, man kan säga att vi har gått mer åt det amerikanska hållet, eller så som man kanske haft i Paris och Frankrike länge. Alltså det är fler som är involverade i grov kriminalitet. Det har krypit ner i åldrarna. Vad beror det på? Massa faktorer.
Bland annat digitaliseringen. Man kan väl säga att man kan se generellt att det är många fler egenföretagare. Mm. Förut så var det organiserat. Du hade en stor grupp som var på ett område som styrde och ställde. Lyckades värva in ungdomar. De fick vara på ett ställe och sen så fick de gå vidare. Men nu är det liksom mycket mer smått. Och resultatet av det är det dödliga våldet.
Ja, det är ett resultat av det, precis. Nej, men vad beror det på? Alltså, det beror på fattigdom, det beror på dålig integration, det beror på en allt för hög invandring under för kort tid som har lett till att integrationen inte har fungerat. Det beror på patriarkala strukturer som hyllar machoideal ännu mer. Det beror på utanförskap, att människor känner att de inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det beror på kanske för svaga lagar i viss hänseende. Vi har haft till exempel inte så, ja, nu har vi höjt lagstiftningen för vapenbrott och såna grejer, men det har inte varit så hårda straff tidigare på vissa saker. Det beror på, alltså, men you name, massa grejer liksom.
Men om vi stannar där med hårda straff och så, menar du på att om det skulle vara hårdare straff så skulle det kunna förhindrat, eller vad tänker du att hårdare straff skulle göra?
Alltså, det finns ju lite olika straff lagstiftningsmässiga saker. Vissa grejer i straff, det är ju retroaktivt, det sker ju först när brottet redan har skett. Så att det kan kanske inte förhindra ett brott, men det längre straff kan göra är att du plockar bort en farlig person från samhället under längre tid. Om du har en person som är benägen att skjuta andra i ögat, han har vapen, han tänker göra det. Om han döms 10 år istället för 5 år, då kommer han inte kunna skjuta folk i ögat på 10 år istället för 5 år. Det är liksom bra för samhället, om du förstår vad jag menar. Vi plockar bort den farliga individen. Men det är inte säkert att det hindrar hans lillebror från att springa och skjuta folk i ögat.
Nej.
Det kan göra det, preventivt, att man blir rädd för att få långa straff. Utan där handlar det mer om andra saker som polisens möjligheter till avlyssning, häktningar, vid vilka brott kan man till exempel häkta folk. Det finns ju presumtioner, olika presumtionsregler. Det handlar om möjligheten att bryta igenom krypterad kommunikation och såna saker. Det är ju mer av en preventiv verksamhet som polisen bedriver.
Om vi tittar på de här senaste 5-10 åren, vad av de här lagförslagen eller förslagen som har kommit eller som har blivit verkligt, som du upplever är mest effektiv? Som man har verkligen, oj,
alltså,
det här
vi har
haft skillnad.
Vad jag brukar kalla faktiskt en lagstiftningsdiarré de senaste 2 åren. Vi har fått extremt mycket nya kriminallagar, alltså på det kriminalpolitiska området, straffrättsliga lagar. Allt från högre straff till borttagande av ungdomsrabatter och regler för husrannsakningar och sånt. Jag skulle säga att det här pratade du och jag om, kom ihåg. Jag tror att det är en grej som redan finns möjligheter till i svensk lagstiftning, men som skulle behöva användas mer. Det är att myndigheter kan kommunicera med varann. Ofta vet kanske socialtjänsten något som polisen inte vet, och polisen vet något som socialtjänsten inte vet. Och myndighetsgemensamma insatser brukar vara rätt effektiva. Och om vi delar med oss av information så kan både polis och socialtjänst och skola arbeta mycket, mycket effektivare än om de är blinda och inte känner till massa saker. Och här tror jag att det har varit så att det egentligen finns en lagstiftning som är bra, men att många av tjänstemännen, framförallt kanske inom socialtjänsten men även polisen, inte vet vad de har rätt att göra och dela med sig. De är lite rädda helt enkelt för att göra fel. Och det tyvärr leder ju till att människor som kanske borde omhändertas till exempel inte gör det.
Jag läste någon artikel nyligen att det var någon polis som anmälde sig själv för att, jag tror att det var någon ungdomsutredning. Och när de hade utredningen så läckte han ändå information från förundersökningen till socialtjänsten, för att han visste att vad socialtjänsten skulle vidta för åtgärder. Och då läckte han den här informationen för att de skulle vidta åtgärder snarare än vara lojal mot utredningen. För utredningen resulterar ändå inte i någonting matnyttigt, men socialtjänsten kan gå in och ingripa. Och ja, vi får se om det kan bli mer sådana.
Men det är en viktig grej liksom, att man samarbetar, om det krävs ju krafttag för att komma till rätta med den här problematiken.
Jag har inte hört någon i Sverige säga att nej, men jag tycker vi ska fortsätta med att man inte ska prata med mellan socialtjänsten och polisen. Nej. Det är liksom att alla är överens om att den här sekretessgrejen ställer till det. Mm. Varför tar det så lång tid att...
Nej, jag tror, som jag sa egentligen, att lagstiftningen redan finns där, utan jag tror det handlar om att utbilda och vara ganska tydlig med vilka riktlinjer som gäller för de som jobbar, och där vet jag inte varför man inte har varit det faktiskt.
Vi har ju, alltså om man ska just nu idag, om man ska dela information som är sekretessbelagd inom socialtjänsten, så måste man ha antingen föräldrarna, vårdnadshavare eller barnets medgivande om barnet är över, jag kommer inte ihåg om det är 12 eller 15 år. Det kanske du har bättre koll.
Nej, jag kan inte.
Men det i sig gör ju det väldigt ineffektivt, för om föräldrarna inte vill medverka, om föräldrarna inte vill släppa på sekretessen, då kommer inte socialtjänsten kunna släppa på sekretessen. Då kommer inte de kunna dela information med oss. Och då är vi ju redan där, är vi ju, jag förstår inte riktigt på sättet.
Men sen är det så, jag kan inte lagstiftningen exakt, men det är också så att, och vi vill ju ha ett samhälle som är där myndigheter kan samarbeta, men vi också, det tycker jag är bra, Sverige är också väldigt måna om den personliga integriteten. Vi vill ju liksom inte heller ha ett USA där så här Apple delar med sig till CIA och FBI om man säger privat information. Vi vill ju ha ett samhälle där vi ändå kan lita på att myndigheter säger något till en myndighet eller kommer något fram hos en myndighet, så ska inte det, ska inte alla känna till det helt plötsligt. Så att det gäller ju att hitta den balansen liksom där vi vågar lita på myndigheterna att de inte läcker för mycket så att säga. Och i Sverige är ju fortfarande förtroendet för myndigheter högt. Om man jämför med USA till exempel. Och det ska vara helt glada för faktiskt.
Fast det roliga är ju att Apple vägrar ge ut information till
De kämpar ju emot då. Ja. Och kanske med rätta i viss mån. För de vill ju värna om sina liksom...
Hela deras produkt bygger på att du
känner... Att den ska vara säkrare än Android-lurarna och så vidare.
Men svenska myndigheter läcker ju ofrivilligt.
Ja, de gör ju det ibland, men då är
det så jävla dåliga system.
Ja, kanske, men då är det ju mer enskilda personer som går över gränserna liksom, än att det är så här man tillåter det offentligt att så det där, det är en balansgång. Jag kan inte svara på varför det går så trögt.
Skulle vi kunna ha Taiwan då? Det är ett av världens säkraste länder om inte Kina går in där. Men jag var på en konferens där det var några från två från Taiwan där det handlade om våldsbejakande och vapenvåld och så där. Och de två från Taiwan, de var verkligen, vi har kameror i varje hörn. De ser oss hela tiden. Vi har inga problem med det, för det är säkert där. Vi har ingenting att dölja. Tror du att svenskar skulle kunna gå med på något sånt i framtiden, och vad skulle krävas?
Bra fråga. Jag menar, det har ju kommit väldigt mycket mer övervakningskameror på de senaste 10 åren. Faktiskt alla tunnelbanestationer nu, vi tänker inte ens på dem. De är mycket mindre idag än vad de var också förut. De sitter ju bara som en liten kula så här. Så börjar man titta sig omkring så finns det faktiskt mycket mer än vad man kanske tänker. Senast i veckan kom ett beslut att alla poliser ska kunna börja bära kroppskameror. Så att vi är ju inne på det spåret att det kommer filmas och mycket, mycket, mycket mer.
I can imagine like Swedes like don't really have much problem with that. There's a very high trust towards the state.
Yes.
So.
Ja, nej men precis. Jag tror i och för sig du är inne på ett spår att Sverige skulle kunna vara ett ganska väl lämpat land eftersom vi har högt förtroende här för staten om man jämför med USA då, där man generellt sett har lågt förtroende för staten. Men samtidigt personlig integritet. Vad händer om alla de här filmerna kommer i fel händer? Precis. Vad händer om något IT-bolag börjar analysera hur en cancersjuk person rör sig och så helt plötsligt säljer man den informationen till försäkringsbolag som vägrar sälja försäkringar till alla de här personerna. I don't know, liksom. Det kan hända vad fan som helst. Liksom. Så man måste ändå tänka sig för.
Jag kan berätta att i början när vi började använda våra kroppskameror, då hade vi inte den här, nu kommer det komma en ny modell, men vi hade ju GoPro-kameror. Och då spelade vi in och sen så sparade vi det själva på våran hårddisk på stationen. Och vi hade ju fullt med filmer. En av filmerna har jag spelat upp här. Men det finns ju hur mycket filmer som helst från ingripanden som har vi gjort. Ingripanden som har gått riktigt bra till, men ingripanden som har gått riktigt, riktigt dåligt till. Och i början fanns det väl egentligen inte ens någon lagstiftning kring hur de här filmerna skulle hanteras. Så det kunde till exempel vara att vi åkte på ett mord och såg när en person dog på plats. Och de här filmerna hade ju vi själva tillgång till. Och ibland när vi hade tråkigt så kunde man gå in och titta på de här filmklipperna.
Det är ibland, sånt man gör.
Ja, men så här. Eller ibland sen när man är ute och jobbar, man känner att man inte liksom... Alltså liksom moralen är låg, vi är trötta. Men så här, vi går in, vi käkar mat och så kollar vi på filmerna när det är mycket mer action. För att sen gå ut och kötta.
Vad är det?
Jens, det här är en ny bok.
Kappa upp sig liksom? Ja, det här var intressant.
Ja, men det, grejen är så, jo, men du måste förstå att de som söker sig till Rinkeby, det är så här hungriga unga killar. Och de har ju sökt sig till området av en specifik anledning. Och så när de kommer in och sen så bara, ska jag jobba förebyggande, relationsskapande, vad fan är det här? De vill kasta in handduken. Men så går de in vid lunch eller middagen, studerar filmerna och så går de ut och så är action igen.
Då får man lite som såna här brottare.
Jens Lapidus nya bok Kötta i Rinkeby.
Vad tycker du om Tunna blå?
Det jag skulle bara säga först med det här är att precis som du säger, det här var ju helt oreglerat. Och till slut så kom ju en ny chef och bara sa allt det här måste raderas. Kommer det här ut till allmänhet? Får man veta om att det här förekommer?
Det är fan, som du precis berättade.
Ja, exakt. Ja. Då kommer ju för fan...
Det är tur att ni höll tyst om det då.
Jag håller med din chef. Jag tycker det
så
det
de raderade bort det. Allting, men... enskilda poliser kunde inte låta bli att spara de absolut finaste ingripande.
But why though? Like, I mean, like, isn't there a point to study like all these films to try to like improve how you...
I utbildningssyfte, inte efter lunch för att gå och köta.
Men de gjorde det i utbildningssyfte för sig själva.
Jag fick en företagsidé här. Kan inte du samla ihop alla de här best of polisen i Rinkeby. Så lägger vi det bak betalvägg.
Det finns ju Pornhub och polishub.
Jag tror det skulle betalas mycket mer för vår material än på Pornhub faktiskt.
Vad tycker du om Tunna blå linjen?
Jag har faktiskt bara sett första säsongen. Jag tyckte den var bra. Jag tycker ju att det var coolt att poliser får skildras som hjältar verkligen. Som verkligen utsätts för så jävla mycket jobbiga grejer hela tiden. Högt och lågt. Allt ifrån bara så hemlösa personer och till liksom farliga situationer och de här demonstrationerna. Och alltså, jag tyckte det var en cool serie på det sättet. Jag gillar den.
Mustafa är ju också ett stort fan av Tunna blå linjen.
Jag tyckte att... Jag behöver inte gå in på det igen, men jag tyckte att när det kommer till vardagliga arbetet inom polisen så skyllde de det bra, men jag tyckte det var konstigt att den grova kriminaliteten helt var frånvarande.
Ja, just det. Den var ju lite nedtonad då.
Ganska mycket nedtonad. Ja,
och det kunde man ju möjligtvis tycka var lite fel då, att få det att låtsas som att den inte är ständigt närvarande i polisens arbete. Men samtidigt när det handlar om att skildra polisens vardag så uppfattar jag det ändå som ganska autentiskt.
Ja, den var autentisk på det sättet.
Skulle man inte säga egentligen att Tunna blå linjer har satt en ny standard för hur polis... Alltså efter Tunna blå linjer, jag kan inte tänka mig att man kan komma med andra så här skitserier där de ska skildra polisen och inte samma nivå. De har gjort ett riktigt bra researcharbete. Jag tror inte de kan lyckas och göra så dåliga jobb.
Jag funderade på en sak. Du jobbar ju som advokat innan.
Mm.
Företrädde du tungt kriminella klienter och sånt?
Jag jobbar med brottmål i 10 år.
Brottmål?
Mm.
Har du inte som jobb då att försöka såga polisens arbete längs med fotknölarna?
Jo.
Det måste väl vara massa poliser som är irriterade som fan på dig då?
Ja. Men det var ju länge sedan, höll jag på.
Ja,
men det var ju snart 6 år sedan jag slutade som försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Men jo, du har ju helt rätt att när man jobbar som advokat så ska man utgå från klientens berättelse. Så om klienten säger så här, jag gjorde inte det här. I didn't do it. It wasn't me. Då är det minsta inställning. Och om det då kommer en åklagare med en massa poliser i en förundersökning och säger, jo, din klient har gjort det här. Då är det min uppgift att försöka slå hål på det.
Har du aldrig tänkt så här att fan, han är ju skyldig och så ska du ändå liksom...
Det är klart, det är ju den här standardtanken man alltid fick när man gick på en middag. Men hur känns det att försvara en skyldig? Vet du hur trött jag är på den frågan?
men
ja,
det har du aldrig fått.
Den har man fått många gånger.
Men hur känns det att försvara en? Nej, men jag är alltid intresserad mig för advokatyrket. Jag växte upp med så advokatserie Boston League och The Guardian och alla de här. Och det var någonting fascinerande med karaktären, advokaten, att de kunde gå hem och sova ändå och vakna på morgonen och gå till jobbet och försvara någon våldtäktsman. Eller vad är en personlighetsgrej eller är det att det här är ett jobb och det här ser till att rättsstaten finns? Eller vad var det hos dig som gjorde att du kunde sova på nätterna?
Jag ska ge 2 svar på den saken. Det ena är hur jag hade svarat för 6 år sedan. Och det andra är lite mer ärligt då hur jag svarar nu när jag inte längre behöver så att säga försvara mitt försvar. Om jag säger så här då, liksom i teorin då, så är det precis som du säger att man försvarar ju liksom ett system, man försvarar ju rättssäkerheten, man försvarar att ingen ska dömas oskyldig, man försvarar att det måste vara ställt bortom rimligt tvivel innan någon fälls, att man verkligen granskar varenda jävla bevis och försöker slå hål på och kollar, håller det här beviset verkligen så här. Och man liksom försvarar ju inte gärningen som sådant, utan man försvarar det här systemet och ser till att det upprätthålls. Och alla människor är nog ganska ensamma att vi behöver försvarare. Ingen ska kunna säga, du gjorde det där och stå oemotsagd. Det behövs någon som hjälper till att säga emot, så att vi testar. Och så ska domaren vara den objektiva bedömaren liksom av det. Så att jag tycker att man gör något fint som upprätthåller ett bra system som liberala demokratier har. Men, ska man vara helt ärlig då, så var det helt jobbigt ibland. Och ibland var det svårt att sova. Speciellt om det var mål som grep tag i en, som kanske barnmisshandel eller tortyr, grova liksom misshandelsgrejer som var jävligt vidriga. Eller våldtäkter och sådana grejer. Av någon anledning kunde det vara värre än mord liksom ibland på något sätt. Och det var svårt. Och där tror jag att jag fick ett förhårdnat hjärta. Ni vet, som poliser som kanske jobbar med grejer. Det blir liksom som att det blir lite så här mindre jobbigt efterhand, för att man blir lite, man får tjock hud helt enkelt. Att någon har fått en smäll på käften, det är till slut inget man tycker, det skakar man lite på axlarna åt och tycker bara de allra värsta grejerna är jobbiga liksom. Man vänjer sig eller som så att, ja, jag fick ett lite hårt hjärta. Det är det ena. Det andra är att jag tror man måste vara en vinnarskalle. Man måste liksom lite grann också vilja vinna bara för sakens skull.
Är du ensam?
Ja, lite liksom. Och man måste också bli lite arg liksom. Så här på åklagaren och snuten och bara, vad fan, kom inte här och snacka massa skit om min klient. Man måste bli lite så på något sätt.
Men om vi stannar där med vinnarskalle å ena sidan, men å andra sidan om man blickar, jag tänker mig om man försvarar för de tungt kriminella som om och om igen ställs inför rätta, och i många fall man presenterar bevisning efter bevisning, och det är liksom, många tycker det här står bortom rimligt tvivel, men ändå i slutändan så frias på grund av någon hypotes, för liksom tes att men det kunde vara Molgan eller Molgans vän eller någon som kunde komma och fixa det här. Jag funderar på, sätter det inte någonting i huvudet på när man går hem den dagen och säger så här, fan, den här killen var egentligen, han skulle egentligen.
Ja, men det kanske är, man kanske tänker så här, okej, åklagarens bevisning var jävligt stark, så att ja, han var nog skyldig. Mm. Men jag upprätthöll en fin princip idag.
Okay, och den här principen har fått oss dit vi är idag.
But this is a good point. Like a lot of people, like it's good with the principle, hellre fri än fälla. Mm. But some people say that it's too much or unreasonably tilted towards fria.
Poliser brukar gnälla om det. Orimliga tvivel, det är orimligt.
Sagolika.
Is it not possible that the judicial system right now is actually too much, like...
Alltså, i detaljer kanske ja, men i grundprincipen nej. Jag menar, om jag gör en undersökning här, tycker ni att man ska kunna fälla någon fast det finns rimliga tvivel? Tycker ni det? Man ska kunna fälla någon till livstid fast det finns tvivel.
Men det beror på hur du definierar tvivel.
Ja, men det finns, vi säger så här då. Det kanske inte är han.
Pöbeln behöver ju någon bakom lås och galler.
Ja, men är det rimligt då? Att pöbeln ska få sätta någon bakom lås och galler fast inte det kanske
pöbel,
inte är han?
Men det finns ett jättebra exempel från... Ja, men ta,
lite svinn får man väl räkna med.
Uppdrag granskning gjorde ju en granskning för några veckor sedan. Där det var ett case där det var en person som kunde kopplas till mordvapen, med blodfläckar på jackan, vittne som hade sett personen var där. Allting passade in. Och så sa den här anklagade då att nej, jag lånade ut min pistol och så skedde det här och sen kom det någon fläck på mig. Allting pekar. Så det finns ju fortfarande ett litet tvivel.
Mm. Det räcker.
Det är det. Varför ska det finnas, varför ska så lite tvivel?
And Hanif, you said like one example, I think they found the fingerprints of somebody on a grenade or something.
Ja, det stämmer.
Men helt ärligt, menar du allvar? Fingeravtryck vet ju alla kan avsättas. Helt ärligt, vi tar den här historien då. Du lånar ut din lur till någon. Eller någon använder din telefon en kort stund. Och ringer ett samtal som sen knyter den till ett brott. Ska du fällas för det?
Inte om det bara är ett fingeravtryck.
I think there's a big difference between telefon and a weapon.
Okay, vänta men i det här fallet som du beskriver var det ju inte ett vapen. Det var på patronhylsorna DNA fanns. Och på jackan. Chansen kanske, det låter, jag kan inte säga, det där målet har gått upp till HD om vi pratar om samma mål. Så det kommer få en slutlig avgörande upp i högsta domstolen, vilket är sjukt ovanligt att bevismål går upp till HD. Det här är första gången på 10 år det ens händer. Men det är liksom, vad jag försöker säga är bara så här att, jag tror ändå, okej, var går gränsen för vad som är ett rimligt tvivel? Är det 95% eller 98%? Det kan vi alltid diskutera. Men grundprincipen, tror jag ändå att ni, fast jo, ni snackar mot mig nu, är överens om, nämligen man kan inte fälla någon, det finns tvivel på att det är.
Nej,
det är ju fan idioti.
För om vi ska ta det omvända när det gäller personer som blir fällda för våldtäkt och sådär, där skulle vi aldrig, alltså vi skulle tycka det är så jävla orättvist, han har blivit fälld för våldtäkt,
någon säger att
någon har sagt det här, någon har sagt det här och så blir fälld.
Ska det
där
räcka,
är ju, där är vi ju överens om
har
att man...
Har det inte räckt i många fall i allmänhet? Så jag menar, efter MeToo så är ju...
Det krävs ju stödbevisning, det har högsta domstolen sagt, men den stödbevisning kan till exempel vara att den som har utsatts för våldtäkten eller påstås att ha blivit utsatt har berättat för någon annan.
Vilket
direkt,
betyder att
direkt efter.
Alltså en vän, man ringer en vän direkt efter.
Så det är ju egentligen stödbevisning, men det är egentligen från samma källa bevisningen.
Det är ju skitenkelt att fejka.
But we can also reverse a little bit. Do you think from the point of view of the victims and of society in general that you should free somebody when there is very reasonable grounds for you to think that they committed that crime?
Absolut. Det är självklart. Om det finns reasonable, men inte det är inte riktigt tung reasonable. Det är inte bortom all. Det finns fortfarande tvivel. Vill du att vi ska fälla någon som kanske har gjort det? Skulle du som brottsoffer kännas bra att den verkliga mördaren gick fri?
Nej, men kanske inte. Men någon som 99.9%.
Men då fäller man. Ja. 98% i regeln om man ska sätta procent på det. Det gör vi aldrig i rätten. Men det är ungefär 98%. Så att jag är 99,9 fäller man i Sverige.
Hur räknar man fram 98?
Nej, men jag säger det. Man säger aldrig procent. Men för att ni ska förstå ungefär vilken grad av säkerhet som behövs, så säger vi ungefär 98%.
Okay, isn't there a point like, okay, fine. Isn't there a point to make it like right now when the situation is so bad to make it 95% instead of 98%?
Det är egentligen det vi pratar om. Ja. Men vi är alla överens om att det ska vara jävligt starkt i alla fall.
Ja. Ja. Jag vill ha 95. Jag vill sänka det från 99 till 95.
Om du vill sälja från 98 till 95, ja, då kan vi diskutera. Men 5% chans att den verkliga mördaren går fri, det är ganska mycket.
Har ni sett, har ni sett Making a Murderer?
Ja. Jag har hört talas om den.
På Netflix. Ja. Making a Murderer. Det är de här två som... det börjar ju med att han blir fälld för ett mord som han inte har begått. Och sen massa år senare så hittar de bevis på att det inte var han. Så han släpps fri. Han får massa miljoner från staten.
Och sen mördar han.
Och sen blir han anklagad återigen för ett mord. Han och hans kusin, och så sätts de i fängelse och sen handlar det om att det inte var dem. Nu är de återigen anklagade för ett brott. Men grejen är att mycket tyder på att han och hans kusin hade begått det här mordet på den där kvinnan och hade våldtagit henne. Men han hade inte gjort det första gången. Men någonting hände med honom i fängelset, så han. Och han åkte dit. Och jag menar att han, när man ser den dokumentären, så där, han borde ha friats. Därför att polisens arbete är så pass undermålig i den utredningen. Så att han har gjort det med stor sannolikhet. Han är skyldig. Men polisen där har någon vendetta mot honom för att de tycker att han kom undan första gången. Så de gör massa skumma saker i utredningen. Och säg vad man vill, men nej, han borde ha friats.
Mm. Jag tycker det går alltid att diskutera fram och tillbaka. Men jag tror det stora problemet är, om vi ska titta på juridiska grejer, det är inte att vi friar folk för lätt. Jag tror de principerna måste vi ha kvar. Det ska vara jävligt, krävas jävligt mycket för att det ska vara bevisat att någon har gjort något. Det kan vi inte tumma på, det blir idioti, tror jag. Däremot så kan man fundera på de möjligheter polisen har att få fram bevisning. Att vi kanske har blockerat de möjligheterna lite väl mycket. Om vi tar det här med till exempel Encrochattarna. Ni kanske har pratat om det tidigare, men det är ju liksom ett ganska tydligt exempel på när fransk polis kunde minst ta fram en jävla massa bevisning som har lett till, hur många tusen år i fängelse har det lett till?
Det är mycket
liksom. 1500 år i fängelse för svenska kriminella. Men det hade inte svensk polis fått göra. Och där kan man ju börja fundera så här, men det är ju det vettigt?
Och där är ju ni säger, men advokatsamfundet är ju, så som jag uppfattar, en av de största bovarna. För förslag efter förslag har man lagt fram till olika typer av åtgärder. Men då kommer ju remissinstansen från advokatsamfundet. Men det påverkar rättssäkerheten. Och det är samma sak var det med kameraövervakning, samma sak där också. Så att jag uppfattar att, jag vet inte vad du tänker, men just den här idén om att rättssäkerheten och idén om det gör att vi inte är där vi borde vara. Vi borde varit där för typ 20 år sedan.
Ja, det finns ju många som säger att Sverige har ju släpat efter då Danmark och Norge till exempel när det gäller en hel del sån lagstiftning. Men det är ju alltid vågskålar som ska vägas mot varann. Vi vill ju inte ha helt rätt så säkert, som ni själva är inne på. Ska någon komma med någon våldtäktsanklagelse, och det ska man bara ta för gott. Utan att det, alltså vi måste ha rättssäkerhet. Varje bra gott samhälle kräver rättssäkerhet. Sen måste den alltid vägas mot behovet av att stävja olika dåliga saker. Och exakt var vågskålarna möts, det kan inte jag svara på. Men det är klart att rättssäkerheten alltid måste finnas med som en parameter.
Men hur kan samma system som säger sig stå bakom den här rättsprincipen för en kategori av brott egentligen har lika stor rättssäkerhet som Wikipedia har på sin källförteckning?
Vad tänker du på då?
Ja, men om jag på Wikipedia, om jag skapar en blogg ur det tomma intet, skriver en artikel som stödjer en tes jag har, och sen hänvisar jag till den artikeln i Wikipedia, då tar de bort det. Men om jag anklagar någon för våldtäkt, så kan jag bara ringa en vän och plantera storyn hos vännen, så håller det i rätten så som jag har förstått det.
Ja, alltså det kan hålla. Det beror ju på, man gör ju en analys av berättelsen, och domarna värderar ju liksom trovärdighet, tillförlitlighet, det är inte bara liksom, det är inte bara att göra det så blir någon fälld. Det krävs ju lite mer då. Och ofta krävs det, finns det ju betydligt mer bevisning än så. Den där typen av fall vet jag inte om någon har fällts på exakt så enkelt. Ofta finns det ju mer. Men man gör en värdering i varje enskilt fall. Det är också ganska svårt, skulle jag vilja säga, att sitta på läktaren och inte ha varit med i rättssalen när man verkligen hör bevisningen läggas fram och vara lite vid sidan om expert liksom, och tro att man vet trovärdigheten och tillförlitligheten där inne. Men ja, det så är det.
Får jag ställa två helt andra frågor?
Jag hade bara två följdfrågor till det. Alltså. När du pratar om tillförlitlighet och trovärdighet, kan du bara förklara lite så att jag fattar vad du menar?
Ja, men alltså, man har ju två olika mått på ett vittne, kan man säga, hur bra vittnet är. Och det ena är så att vittnet har hög tillförlitlighet. Det betyder att vittnet minns, vittnet såg faktiskt, vittnet hörde, vittnet var inte brusad, var inte mörkt ute. Vittnet försöker inte ljuga. Men alla personer kan ha svårigheter att uppfatta en situation. Typ exempel. Du blir väldigt full och det är väldigt mörkt. Ja, jag såg vad som hände på 20 meters håll. Men jag var väldigt full och det var väldigt mörkt. Då skulle vi säga att det vittnet har ganska låg tillförlitlighet. Det är inte att vittnet försöker ljuga. Men vittnet kanske faktiskt inte alls såg särskilt bra vad som hände. För det var mörkt och vittnet var full.
Men tänk om det är en alkoholist. De är i sin normala tillstånd.
Då får man ju ställa frågor om det. Är du van vid att ha den här promillehalten? Brukar du kunna uppfatta saker? Man kanske till och med gör ett test. Det vore ett kul test i försiktighet på att vittnet supar en full och ser vad den uppfattar.
Jag vet amfetaminmissbrukare som kör mycket bättre bil när de är påverkade än när de är nyktra.
Men har ADHD blir det ju lugn och cool av amfetamin. Så det kan ju hänga samman med massa neuropsykiatriska funktionshinder och grejer. Men det är tillförlitlighet. Trovärdighet är att någon försöker ljuga, kan vi säga. Det är så här, jag såg precis vad som hände. Ja, visst, du såg vad som hände, det var ljust, du var nykter. Men är det riktigt att du har haft en otrohetsaffär med en tilltalades fru? Då sjunker trovärdigheten, förstår ni? Tillförlitligheten kan vara hög, men han ljuger kanske. Då sjunker trovärdigheten. Så de två parametrarna måste man jobba med.
But if we stay just like with this rättssäkerhet, I'm thinking out loud here. Can there sometimes be a contradiction between rättssäkerhet and justice?
Självklart.
So, like, if talking about making a murder, or if you know that someone is a rapist, generally speaking, maybe if you know that he's a rapist and he couldn't like prove it, and like have him end up in prison in a few cases, and you were able to like kind of. Maybe, okay, this time I can get him. Even if I'm not, like, entirely sure that he did it this time, but I'm entirely sure that the other cases, he did it. And the same thing with gang criminals, for example. Okay, maybe this specific time, I'm not so sure he did it, but I can get him into prison for it, but I'm sure he did some other stuff that he deserves to be in fucking prison for.
Om man är från Egypten, så man tänker lite...
Ja, nej, men du är helt rätt. Det är ju alltid en fråga om en contradiction. Alltid. Det kan gälla ett snatteri. Det kan gälla vad som helst, så är det en fråga om en contradiction. Mellan rättssäkerhet och det vi kallar rättstrygghet, det är det du pratar om. Rättstrygghet är att folk ska fan inte behöva springa omkring och bli mördade och det ska inte begås brott. Det är rättstrygghet. Den är viktig. Rättssäkerhet, det är att samhället ska inte kunna begå övergrepp mot individer, anklagar dem för massa saker, sätter dem i fängelse utan att det går rätt till. Så rättstrygghet, rättssäkerhet, allting contradiction, och man måste väga båda.
I like this rättstrygghet thing.
Vad är det som gör att vi dras till den här, vi som läsare, konsumenter av det du skriver, att vi dras till den världen, vi tycker att det är spännande, vi vill veta mer, nummer ett. Nummer två, vad är det som gör att vi sympatiserar med karaktärerna i dina böcker som på många sätt är inte så snälla människor?
Alltså, jag tror det är ända sedan civilisationens begynnelse har funnits liksom en lockelse att läsa och följa med människor som skiter i civilisationens regler. Vi boxar ju in oss själva. Vi har lagen, den följer, måste man följa. Men sen har vi en massa andra normer hur man ska bete sig som människa. Vissa av de normerna känns lite trånga.
Och så menar du att det finns en åsiktskorridor eller?
Ja, men inte bara. Det kan röra sig om allt från etikett när du äter mat. Din mamma och pappa har lärt dig att tugga med munnen stängd. Det är också en norm liksom, som du kanske känner dig instängd av. Fan, ska jag göra det? För jag vill göra som jag vill. Så att, ja, allt ifrån åsiktskorridor som kanske rör lite mer politiska åsikter om man säger så, till alla normer vi fångas av, kan vi säga. Vissa känner sig instängda i det. Vissa skiter i det.
Känner du dig instängd?
Ja, vissa, absolut. Vissa
grejer.
Jag kan ju också vara lite så här torrättig ibland och vilja säga fula saker liksom, som jag vet att man då inte får säga enligt etiketten eller åsiktskorridoren.
Du ger
eller
mig ett osvensk intryck när vi sitter och pratar.
Ja, gör det så. Gestikulerar.
You want to be more macho.
Ja, det vill jag också vara. Jag försöker ju vara mer macho. Så
behöver du test då? Jag kan fixa.
Ja, nej, precis. Jag hade en polare som han ville få doktorn att skriva ut med test och då är det så lakrist, tar ju ner testosteronnivå.
Ja, de säger det.
Det är där jag käkar.
Nu ska jag käka mycket
lagomål för
det. Så att ja, nu kanske jag hänger ut honom. Så han går och köper så här lakrispiller, ni vet, ren lakris. Han börjar tuta i sig det där. Det är bara det att lakris binder vatten i kroppen också. Så han går upp så här 7 kilo. Får inte ens in fötterna i skorna längre, för de blir så jävla stora av all vätska som kroppen blir.
Det där är rätt vanligt, ja, att det... de som vill ha test och att de käkar lakris, drar ner gardinerna, kollar på Disney-filmen en hel vecka. Sen går de till läkaren och säger så här, så jag har låga testonivåer. Ja.
Funkar. Annars är det det tricket som faktiskt funkar.
But why don't they try to get their testo up naturally?
För att de är lata.
Ja, men det som funkar är att ta en kur, på något sätt komma över någonting i 8 veckor eller något.
Gillar att du säger ta en kur.
Och sen, jo, men du får tänka på att jag har haft såna här klienter hela mitt liv. Som man finnar av hela ryggen av olika grejer de tycker i sig. Det brukar se för jävligt ut. Och sen... När du är klar, då dippar ditt naturliga test utav bara helvete. Och då går man till doktorn.
Ah, så det funkar inte med att man testar en gång?
Nej, alltså det beror ju på. Men ofta kommer du kommer ju ha normala nivåer. Nästan alla har ju det. De tror att de inte har det. De vill inte ha det.
Having kids decreases testosterone by about 30%. Så, so, have kids.
Okej, det kanske då. Lakris, kids och köra en kur.
Det maker inte sens att ditt test då droppar för att du har haft barn. Jag tror det är någonting kulturellt.
No.
Säkert.
Aha.
Det får man mäta i olika kulturer då.
Ja, exakt. För att när du har kids i Sverige som man, det är väldigt annorlunda än när du har kids i andra länder. Jag ska inte nämna exempel.
Du svarar på min första fråga. Men andra frågan. Varför sympatiserar man med karaktärerna som ändå beter sig sviniga?
Ja, men alltså, det handlar om berättarteknik. Och det handlar om att jag tror på, och jag tycker det har vi också sett i tv-serier de senaste 20 åren, sen de här riktigt bra tv-serierna började komma med Sopranos och The Wire och de här gamla godingarna och framåt. Så handlar det om, tror jag, att skildra människor, hela människor, i tre dimensioner. Inte bara, this is the bad guy. Och så en platt skildring av en riktigt jävlig typ och, som tycker dåliga saker, gör dåliga saker och dessutom är ful. Ni vet, så här.
Disney.
Det är liksom, det är den gamla sättet. Ett mycket mer intressant sätt är att på riktigt sätt försöka förstå och skildra även den som begår grova brott som en hel människa. Och jag säger inte att när man läser mina böcker att man ska sitta och tänka sig att de gör rätt. Men man kanske tänker, fan, jag fattar. Eller så här, jag kanske skulle gjort likadant. Eller något sånt där.
Something interesting. Have you seen Breaking Bad?
Såklart.
And something strange has happened to me when I watched it like the first time.
Jag saw
it. I really liked Walter White. I really liked him at the time. Now I watch the series again. I can't sympathize with him at all.
Du har förlorat test då.
Nej, just something.
Nej, men jag håller med. Jag såg den för jättelänge sedan. Sen såg min 14-åriga son om den nu i somras. Vi bilade i USA. Han hade laddat ner offline då, satt så här hela tiden i bilen. För vi åkte långa sträckor längs hela östkusten. Och jag kände samma sak som du säger när jag tittade lite. Och jag tror för att man vet lite mer vem han kommer bli. Men när man är där och ser det för första gången, då är man verkligen i hans situation. För han är jävligt pressad från alla håll. Han tror att han har fått cancer. Då är man så här. Men sen vet man att han fick ju inte cancer. Han dog ju inte av det. Alltså det kan ha att göra att du vet hur historien slutar.
Och han får gång på gång chans att sluta med det han gör. Ja. För han har fått redan ekonomin för sin cancer och att försörja sin familj, men han fortsätter.
Ja. Han är narcissist andra gången man tittar.
För då vet man.
Yes, exactly.
Det är narcissismen som kommer fram.
It's like you see how abusive he can be, how like petty he can be.
Men första gången så led ju manusförfattarna oss fram i mörkret, och då, är det, då vet vi inte vad, what's coming next, och därför blir det en annan karaktär.
Jag älskar Sopranos, och Tony Soprano-karaktären, när man ser den, man älskar ju honom, man sympatiserar med honom, men han är ju en riktig sociopat.
Mm.
Han är manipulativ, han är våldsam, han dödar människor och så vidare. Men jag tänkte alltid så här, varför sympatiserar jag med honom? Varför hejar jag på honom halvt? För det ska gå bra på honom. Och en sak som jag upptäckte med Sopranos, och som jag också kan applicera på andra serier liknande karaktärer, det är att de är svin, de dödar, de manipulerar, men Tony Soprano slår aldrig sin fru. Han slår aldrig sina barn. Det gör de andra karaktärerna i serien. Walter White slår aldrig sin fru, slår inte sina barn. Har det någonting med saken att göra, att du kan vara svin, du kan skita i alla regler, men det finns vissa saker som du inte bryter mot?
100% tror jag. Och jag har också tänkt på det där i mina böcker. Jag har folk som dödar, importerar jättemycket knark, liksom skada folk, misshandla folk, all skit du kan tänka dig. Men aldrig har jag haft en huvudkaraktär som våldtar, till exempel. Aldrig haft en huvudkaraktär som slår ett barn. Så det är som att lagstiftaren har sagt att vissa brott är värda så här många år i fängelse. Men moraliskt och i vår gut så tycker vi egentligen att det är andra brott som kanske är ännu värre, som vi aldrig kan förlåta, som vi aldrig kan förlika oss med att någon gör. Till exempel våldta. Det är någonting där som vi skulle aldrig kunna ha en hjälte i en tv-serie som är så här våldtäktsman. Vi kan ha Dexter som går runt och dödar hur många som helst. And we like the guy, men vi skulle aldrig kunna ha en pedofil.
Nej. Har det också med tidsandan att göra? Därför att om man kollar på gamla filmer, Gudfadern, Scarface, Bond, de slår ju kvinnor. De örfyller ju kvinnor.
Det är inte riktigt som att slå.
Så vad är det som gör att vi fortfarande gillar Bond och de andra från den? Det är mer acceptabelt.
Men han örfyller dem med lite klass.
Jag är nog inne lite här på att örfila, där börjar vi... Det kan vi kanske acceptera att någon gör om någon blir väldigt upprörd. Liksom, så här, utan att det är så himla hemskt. Men att, för det jag tror de här brotten, pedofili, våldtäkt, misshandlande kvinna, det jag tror det handlar om är, det som gör att det gör ont i hjärtat och magen, det är maktmissbruk.
Mm.
När du slår ett barn, eller förgriper du på ett barn sexuellt, det du egentligen gör, det handlar inte om sex. Det handlar om att du är makt, du är ett rovdjur som utnyttjar att du är starkare och har makten över det här barnet. Och jag tror det är det som gör att vi måste jävla illa av det. Och om Bond, jag minns inte vilken film han gör det, om män eller någon, bara blir så upprörd att han gör så här lite snabbt. Det är inte nödvändigt att utnyttja din övermakt på det sättet. Men om man hade brottat ner kvinnan, utnyttjat sin makt som man, sin överstyrka, och örfilat.
Det finns ju director's cut.
Okej. Okay. I så fall är det för jävligt. Då ska jag sluta kolla. Bond är ju... Han finns
ju... Vad ska hända med Bond?
Finns det på riktigt i director's cut?
Nej.
Okej. No, but actually it's a good point. Like maybe, you know, in Godfather, Michael Corleone, only time that he slapped his wife when she told him that she aborted his boy on purpose.
Och det är mänskligt. Alltså att mannen är mänsklig.
Att abortera eller...
Nej, men alltså att man reaktionen att man slår.
Att slå någon i det läget, det är fel. Men det är inte ett uttryck för maktmissbruk. Det är inte ett uttryck för att du utnyttjar din övermakt över en annan människa, skulle jag vilja påstå.
Mm. Intressant. I ett av avsnitten i Sopranos så kommer det fram att en av kaptenerna är homosexuell. Och Tony är den enda som är för och vill att man ska låta honom vara i fred. Hade han varit emot det, jag lovar att vi som tittare hade fått antipati för honom.
Mm. En fundering. Saul Goodman. Är det en bra förebild om man vill bli advokat? Jag känner att han är... Att jag ser upp till honom faktiskt.
Han är ju extremt skön karaktär. Och det är så...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid.
En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubbista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.